Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. I dagens program kommer vi att få lyssna till Jerry Eriksson som berättar och spelar sin musik och vill säga välkommen till dig, Jerry.
Tack för det! Hallå där ute i sommarlandet Örnsköldsvik. Snacka om att signaturmelodin ta mig till havet, det passar som hand i handske som man brukar säga. Sen 12 år lever jag nämligen årligen 4-5 månader vid havet med min kära sambo mitt på hållet mellan Hörnsgatan och Skommarhamn. Det innebär att jag ser all båttrafik som kommer och går till Örnsköldsvik. Helt fantastiskt. Hallå där, jag heter alltså Jerry Eriksson. Och jag tänker den närmaste dryga timmen bjuda på en minst sagt blandad kompott av händelser och möten med människor från mina 50 år som diversarbetare i journalistikens värld. Inslagen har för övrigt det gemensamt. Det har alla fyllt år. Med mig förstås. Ni kommer för övrigt snart att få lyssna på en löpsedel. Men allra först tänker jag berätta lite grann om jag har sysslat med sedan jag klev ut i förvärvslivet. Känn dig välkommen. Jag är född och uppvuxen i Bureå, 2 mil söder om Guldstaden, och då vet ni förstås att det handlar om Skellefteå. I Bureå hade vi sågverk, fabrik och diverse annan verksamhet knuten till skogsindustrin. Till dess Mo och Domsjö började intressera sig för det som fanns inom fabriksområdet. Ja, även skogarna utanför förresten. Och handlade. Idag finns inte fabriken kvar, inte sågverket, och i den mån att det händer något inom det gamla industriområdet så är det helt andra saker. Tänk så det kan bli ibland. År 1953 började jag på Lagergrens bokhandel. Ett fantastiskt jobb där jag fick kliva in i böckernas och författarnas värld. Jag hade inte ens varit i närheten av dem tidigare. År 1959 pluggade jag litteraturhistoria, ekonomi och ledarskap på Köpmannainstitutet i Stockholm och hade ambitioner att starta eget. Men av detta blev det intet. Frilansandet inom framförallt sporten gjorde att jag 1962 bytte en meningsfull verksamhet mot en annan och hoppades att folk skulle läsa även mig och det jag skrev. Jag fick jobb på Norra Västerbottens sportredaktion, fick 1085 kronor i månaden, det var förresten en tia mer än i bokhandeln och ändå hade jag gått igenom lönetaket där. Tidningsvärlden erbjöd förresten redan då en betydligt bättre löneutveckling än bokhandeln. År 1965 flyttade jag till Örnsköldsvik. Jag började som sportchef, men bara dryga halvåret senare fick jag förfrågan om att bli redaktionssekreterare och ta över tjänsten efter en av tidningens verkliga tungviktare och legendarer, Olle Bylen. Det var för övrigt han som lockade ner mig till Örnsköldsvik. Under hela 70-talet och fram till november 86 jobbade jag med allehanda trycksaker och företaget hette faktiskt Allehanda Tryck. Det var allt från inspark och nedsläpp, sporttidningar alltså, till tidningar om besöksnäringar, fastighetstidningar och annat som hade med information och reklambyråverksamhet. När jag sen hösten 1986 fick chansen att återvända till fadershuset så tog jag den. Jag anställde som redaktionschef och 1,5 år senare fick jag erbjudandet att ta över efter en annan tungviktare på redaktionen, chefredaktören Olle Norell. Jag fick beskedet av Erik Anen Hallin som under många år var en av Tidningssveriges verkligt offensiva tidningsägare och vd. Pionjär inom bland annat offsettryck. ÖA var under många år ett av landets mest vinstrika företag och hade en hushållstäckning på runt 90%, och det gällde att fortsätta att leva upp till detta. Det var tufft då. Det är betydligt tuffare idag. Just Erik Anen Hallin är den person som tveklöst betytt mest för mig genom alla år. Han gav mig möjligheter att utvecklas, testa nya områden och arbetsuppgifter. Helt fantastiskt. Så nu vet jag alltså vad det är för en som ska bjuda på sommarpratet. Hoppas du hänger med. Och nu kommer löpsedeln. Då blev jag riktigt förbannad. Jag ber om ursäkt för svordomen. Rätt räddare efter 60 år. Revyn knuffade in mig i tidningsvärlden. Möte med en knockoutkung. Till den sjön önskade sig många. Mattare Mattarebodum. Hotat till livet avslöjade stor affär. Fredagsgroggarna. En klassisk amputation. Bland kungar och motståndsmän. In i en ny värld med mera tjosan och bokproduktion. Och då kör vi igång då. Jag tänkte egentligen först bjuda på en riktigt god låt med Mungo Jerry inledningsvis. Men det är kanske lite väl munstarkt. Förlåt, jag menar naturligtvis magstarkt. Så det får bli Bill Haley istället. Rip it up!
Let's rip it up! Well, Saturday night and I just got paid. Think about the money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Cause it's Saturday night and baby, how I feel fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna break it up. I'm gonna lock it up at the ball tonight. Well, I got me a baby and I won't be late. Pick her up in my 88. A shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, gonna have me a ball. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna break it up. Tonight, well, along about 10, I'm breezing high. I walk on out to that groovy sky, but I don't care if I spend my dough. Cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna break it up, I'm gonna lock it up at the ball tonight. My heart says go, go, have a time. On Saturday night, baby, how I feel fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna break it up. I'm gonna lock it up at the ball tonight. Well, along about 10, I'm breezing high. I walk on out into the groovy sky. But I don't care if I spend my dough. Cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up.
Bill Haley var för övrigt aktuell för några decennier sedan. Det var Ove Grundberg som hade skrivit kontrakt med honom, men tyvärr blev det ingenting av det. Bill Haley var lite törstig dagen före och kom aldrig igång den dag han skulle ha sitt uppträdande. Det var för övrigt inte första gången. Jag har en ambition att försöka hålla mig till spelregler som gäller för press, radio och tv så att vår egen lokalradiostyrelse inte råkar illa ut. För att det kan vara väldigt svårt ibland. Och när jag berättar om ett samtal en septemberlördag 1998, då blir jag fortfarande nästan vansinnig av ilska när jag tänker på mannen som tidigt en lördagsmorgon, bara dagarna efter det att vi hade begravt min hustru, ringde och öppnade samtalet med: jag vet att din hustru är död, men det skiter jag fullständigt i. Han spydde galla över en artikel i Örnsköldsviks Allehanda, trots att jag inte var kvar då som ansvarig utgivare. Det han vräkte ur sig låter sig inte återges i sin helhet. Att jag ändå väljer att säga A men inte B beror på att jag vill peka på att det finns lite olika människor i vår herres age. Den här mannen hade snedtänt och det vådligaste. Och ja, sen tror jag vi inte ska snacka mer om honom. Tillbaka till ordningen alltså, den kronologiska ordningen. Det var ytterst nära att jag aldrig kommit upp på den så kallade banan. Redan som treåring höll jag på att drunkna i en bäck som för övrigt rann förbi oss där vi bodde i Bureå. Men jag räddades av en väldigt stor jacka och att det var faktiskt ganska grunt där. Men det var betydligt mer dramatiskt 4 år senare. En dag, det var en lördag förresten, när jag mot föräldrarnas vilja sprang omkring i timmersorteringen nere i Bureälven, halkade och slog mig och föll i vattnet. Normalt sett hade jag lätt tagit mig upp, för jag kunde simma, Men inte den här gången. Jag sjönk ner under vattnet en gång, tog mig upp, försvann en gång till och efter en stund kom jag upp och då ser jag en man komma löpandes efter bommen här. Och sen försvinner jag en tredje gång under vattnet. Men jag känner honom alldeles strax efter jag försvunnit ner. Och han plockar upp mig och lyfter upp mig på den så kallade bommen. Och han kollar att jag mår någorlunda bra, ser sedan till att jag skickas hem och sen drar han iväg. Här skulle den här historien egentligen kunna vara slut, men icke. Jag levde nämligen i tron att den som räddade mig hette Åke Nordqvist. Jag var säker till och med. Ända fram till en morgon ungefär 60 år senare när jag sitter hemma hos en klasskamrat och hennes man och fikar och vi pratar gamla minnen och Åkes namn kommer upp och jag säger att jag fick aldrig en chans att tacka honom för att han räddade mitt liv, varken då eller senare. Då säger mannen intill mig stillsamt: "Du Jerry, det var inte Åke Nordqvist. Det var jag." Jag blev tyst, nästan gråtfärdig, men lyckades resa mig och krama om honom. Tänka sig att efter 60 år få träffa mannen som förmodligen räddade livet på mig, att en Åke Nordqvist i själva verket hette Ture Andersson. När jag kom hem skickade jag min största blomsterbukett någonsin till honom. Och efter det här lyssnar vi på Willie Nelsons härliga låt Always on my mind.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, love hasn't died, and give
Ibland går det fort och man kan halka in på ett bananskal i en verksamhet som man aldrig ens funderat på. Så var det faktiskt för mig. År 1956, på de värnlösa barnens dag, av alla dagar på året förresten, ringer en fotograf från Nordsvenska Dagbladet i Skellefteå och ber om hjälp att bevaka nyårsrevyn hemma i Bureå. Helt obegripligt att han hade sökt upp just mig, jag som aldrig ens hade satt en fot på en redaktion, än mindre pratat med just honom. Men jag fick svaret omgående. Du som har en fästmö som jobbar inom fotobranschen, du kan väl också plåta? Du är ju dessutom med i Burerövin och vet vad som är bäst och viktigast. Nu kan du väl alltid slå ihop några rader och fixa ett par bilder, frågade han. Jag försökte tala honom till rätta och att jag aldrig hade skrivit något, bortsett ifrån ett par sketcher faktiskt. Men jag hade dessutom en usel fotoutrustning. Men det var inga problem. Kom in efter jobbet du, så får du låna en kamera, sa han. Så blev det. Jag fick ungefär 10 minuters utbildning på en rollercoaster, en 30-talist som jag själv, plåtade på nyårsafton, skrev på natt när jag kom hem och levererade på nyårsdagen. Det blev en första sidesbild med sann och en på sista sidan och hela texten. Det fanns fler än jag som blev överraskade över att vi fick så oerhört mycket plats. Själv fick jag dessutom en peng för jobbet, mitt första frilansarvode, men det skulle inte bli det sista. Men viktigare ändå var att här kom alltså den första puffen in i en annan värld än böckernas. Även om det nu råkar finnas likheter mellan dem. Både författare och journalister har ju en meningsfull verksamhet och de vill ju också bli lästa av så många som möjligt. De följande åren gled jag allt mera över på skrivandet och jag var ju igång i stort sett varje helg. Under mina 3 år på Norra Västerbotten i Skellefteå träffade jag den kanske mest spännande sportkillen i världen just då, Folke Pettersson. Alltså, känner du inte igen namnet? Nåväl, om jag säger världsmästaren i tungviktsboxning då och att han heter Floyd Patterson, då går det kanske bättre. Han blev ju lite av en Folke Pettersson med svenska folket efter de 2 knockouterna på Ingo. Det var inte så att jag var amatörboxare på den här tiden och ville prova på hur det var att sparra honom och kanske göra ett reportage. Nej, det låg mera på det verbala planet att besegra honom. Anledningen till mötet var med Floyd var att jag hade föreslagit kollegorna på sporten att vi borde försöka få honom att måla en tavla och att den sedan skulle auktioneras ut på en sommarfest som Guldstaden arrangerade. Där skulle det auktioneras ut en massa grejer och allt skulle gå till välgörande ändamål. Kanon, tyckte kollegorna och la sen till, men det där får du fixa själv. Jag köpte på mig duk, penslar, färg och vandrade in på Stadshotellet i Skellefteå och sökte upp mannen som återtagit VM-kronan från Ingemar Johansson. Jag talade om mitt ärende och på min bästa skolengelska förklarade varför jag ville att han skulle måla en tavla åt oss och avrunda med, ja, du ställer väl upp va? Svaret blev ett kort no. Jag fortsatte att argumentera och vädjade till honom att ställa upp och till slut kastade han in handduken faktiskt. Efter en kvart kunde jag lämna hotellrummet som segrare. Han lovade måla och jag skulle hämta tavlan nästa dag. Det gjorde jag, tackade så väldigt mycket och sa något halvknystat om att det här var ju ett verkligt spännande motiv, fast på engelska. Och så gick jag. Jag måste tillstå att jag sett bättre konst. Det var någon korsning mellan en symbol på ett hakkors och någonting annat. Lite färgsträck här och var och försök till träd och lite grönt också om jag minns rätt. Och längst upp i hörnet var det en flagga. En mycket märklig skapelse. Men det viktiga var i alla fall att hans namn satt klockrent. Jag trodde i min enfald att det skulle bli ganska många hundringar för den här tavlan. Men det blev bara 250. Det hade jag kunnat pröjsa själv, men tyvärr kallade plikten. Vi flyttar några år framåt i tiden, till sommaren 1966. Jag hade precis satt mig på nyhetsstolen på ÖA när jag fick tips om en mycket spännande satsning, ett nakenbad vid Önskarsjön i Trehörningsjö. Funderingen hade funnits där ett tag, men nu skulle man öppna för så kallade love letters in the sand om nu någon ville prova på att skriva kärleksbrev i sanden, vill säga. Här skulle jag egentligen spela Pat Boones monsterhit Love Letters in the Sand. Men jag har faktiskt valt en svensk låt istället med lite utav samma budskap om man så vill. Sylvia Vrethammars Tycker om dig.
Minns den första kvällen, skön musik och stämning och sång. Jag satt bland mina vänner, dansade ibland höll igång. Och var lycklig, var lycklig för att du var där. Jag flög i dina armar när du sa, ska vi dansa? Tycker om dig, vill alltid vara nära dig, men vet ju ändå att våra stunder får bli så korta. Tycker om vad bryr sig väl mitt hjärta om dig? Jag borde bli förståndig, har försökt ingen idé. När jag ser dig så vet jag det är bara du. Jag bara
En dag ringer en känd person från Trehörningsjö som ofta och gärna jobbade förresten med besöksnäringen, och han säger: hörru du, du kan väl skicka upp en fotograf och bevaka festligheterna hos oss i helgen. Då får han också chansen att plåta en känd kvinnlig artist som ska springa naken på stranden där vi planerar ett nakenbad. Jag hade tyvärr ingen ordinarie fotograf att skicka, men jag bad en frilansare åka upp och bevaka festligheterna på Kerstins udde. Och när han ändå var där så skulle han följa med upp till Önskarsjön och ta några bilder på den unga dam som skulle springa omkring där. Fast på lämpligt avstånd förstås, så att vi inte avslöjade henne för mycket och därmed generade både henne och läsarna. Frilansaren åkte upp, men när han fick veta vem artisten var och mer exakt vad jobbet handlade om så backade han ur. Det blev ingen reklam för nakenbadet, ingen bild i alla handa heller, och det blev faktiskt inget nakenbad. Men åker ni upp till Önskarsjön i sommar så kan ni väl ändå kolla in skylten. Den finns nämligen kvar efter 45 år. Och här tänkte jag bjuda på en Roddan-låt, Rod Stewart. They can't take that away from me. Minnen till exempel. De får man gärna lägga bort själv och bara hoppas för att det dröjer ett tag innan de försvinner.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key.
change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Yeah, yeah.
Man ska se till att man dagarna före jul har något vettigt att göra så man inte hittar på några galenskaper. Det gjorde jag en jul faktiskt, och orsaken till detta var helt enkelt att Foto Fredrik och jag hade väldigt lite att göra. Så vi sa till varann att vi drar iväg. Och det gjorde vi. Vi hamnade så småningom uppe i Mattarboden, en björnaby som jag faktiskt aldrig hade besökt tidigare. Och här kommer nu ett riktigt korkat beslut. Vi satt och fikade hemma hos en familj, fick väldigt gott kaffe och dopp. Där jag plötsligt säger, tänk om vi skulle göra en ordtävling om Mattarboden. Och att då våra läsare får försöka lösa det där under helgen. Mattarboden är ju en björnaby, och det är ju väldigt, väldigt långt namn. Generös som jag alltid brukar vara i just sådana här sammanhang gav jag inga förhållningsregler. Det var fritt fram. Svenskt eller utländskt spelade ingen roll. Och det skulle jag naturligtvis inte ha gjort. Det började stillstant med ett 50-tal ord, rasade snabbt iväg över 500. Och då ringde jag förresten upp till en bekant i Joersjö och sa att du kommer garanterat att vinna det här på dina 572 ord. Men se, det passerade 1000. Folk letade i kartböcker, lexikon, och några satsade på lagarbete. Ett lag tog Mattar och det andra Boden. Jag minns också ett samtal från en kvinna i Själevad som var förgrymmad på Karnsen och på oss förstås. Och hon sa dyrt och heligt att jag kommer att säga upp prenumerationen om ni återkommer ett annat år. Och hon hotade även lämna Karnsen om man inte la av på studs alltså. Jag försäkrade på heder och samvete att hon kunde vara lugn. Jag kommer i alla fall inte att bjuda upp till en liknande tävling, sa jag. Det tog mig förresten 14 dagar att rätta alla inkomna svar, och vinnarna hade fått ihop runt 2200 ord. Jag säger bara puh. Nu tar vi lite musik på det här. Det kommer en höjdare från 1973. Killing Me Softly. Och det kan väl kanske passa in till det som kommer så småningom.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you.
När jag återvände till redaktionen sen hösten 1986 blandade jag administration och skrivande. Och några månader senare kom mitt kanske mest dramatiska jobb som journalist. Jag blev faktiskt mordhotad. Så här var det. Jag hade fått ett nyhetstips om en stor affär som var i vardande, som jag än idag inte kan avslöja detaljer om i hänsyn till en del av de här inblandade. Och jag avstår dessutom av vissa etiska skäl. Men jag kan i alla fall avslöja så mycket att jag jagade folk runt om i landet för att få det bekräftat. Jag flyttade ut i Europa för att få det bekräftat. Jag hade kontakt med huvudleverantörer, men inte heller han ville säga någonting. Det var alltså så att de ville helt enkelt inte avslöja vad som var på gång. Eller också visste de det inte riktigt. I vart fall leverantören i Sverige blev väldigt nyfiken och ställde en massa frågor som man heller inte fick svar på. Men så en lördag var jag på lokal med några vänner och intill mig sitter ett par män i 30-årsåldern. De pratar importaffärer. Och av någon anledning hör jag valda delar och plötsligt faller ett antal pusselbitar på plats i det jobb som jag hade hållit på med under en vecka. Dagen efter skrev jag min artikel, smällde iväg den. Det kom reaktioner från några håll, men inte så kraftfulla. Men just när jag skulle åka hem så kom det igen. En skrovlig röst väste fram att jag minsann skulle se upp när jag åkte hem, för nu var han ute efter hem. Han skulle ta livet av mig. Och det var artikeln i tidningen som var orsaken. Sen slängde han på luren. Jag begärde och fick poliseskort hem, men inget hände. Naturligtvis kan man väl tillägga. På kvällen gick jag igenom alla namn som jag stått på under allt grävande och plockade ut några stycken, för jag tänkte jag skulle ringa dem då dagen efter. Jag tog hjälp av en kompis på tidningen, men redan efter det första samtalet var jag helt säker på att ha träffat rätt. Jag polisanmälde aldrig den här mannen eftersom bevisningen knappast skulle hålla vid en eventuell rättegång. Jag hade behövt banda nämligen det korta samtalet. En tid senare hörde en av de inblandade av sig och bekräftade mycket av det jag hade skrivit. Han sa jag var rätt ute. Till saken hör dock att de här två yngre herrarna som satt tillsammans med mig på krogen, de hade pratat om en helt annan väg. Men tillvägagångssättet tangerade min importhistoria. Så här långt har vi inte lyssnat på Totta Näslund än, men vi ska naturligtvis höra vår egen duktige artist. Här kommer en ovanlig men mycket fin tolkning av Pärleporten.
Sommen är i gudomskälla, rik och mäktig, djup och stor, Eden, kärlek, nåd och sand som i Jesu hjärta bor. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. En gång som en jagad duva, som en sårad hjort jag var, men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har. Under, över alla under, kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Kärlek och för mig den öppen står. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.
Livet som chefredaktör skulle inte bli komplett om jag inte plockade upp åtminstone ett fall av de samtal som av och till kom att handla om fredagskvällarna. När helgen påbörjats och många blivit mera talföra, om man säger så. Jag kallade den för fredagsgroggarna i mina anteckningar. Den här fredagskvällen, min första på chefstolen, var det en känd företagare som tog mig drygt 40 minuter innan jag kunde avslöja, eftersom han inte sa sitt namn och skvallerbyttan fanns inte riktigt på den där tiden. Han skällde som en bandhund på det mesta som vi producerade utan att ge detaljer, och det hördes att kvällen inte bara innehållit vatten och kaffe. Men när jag väl, efter några försåtliga frågor, fångade in honom så undrade jag om vi inte kunde träffas på måndag förmiddag. Jag kunde ju komma ut till honom och så kunde vi prata ut om vad han egentligen ville. Han tystnade men sa okej, och så la han på luren. Måndag morgon ringer hans sekreterare och säger att chefen plötsligt blivit upptagen. Men att han skulle ringa några dagar eller möjligen redan på eftermiddagen och ge mig en ny tid. Det har nu gått 25 år sedan och han har inte hört av sig än. På detta kör vi en ny gammal klassiker, en Creedence-låt. Den heter Bad Moon Rising.
Oh.
Den 6 oktober 1997 fick de anställda på Domsjöfabriken en riktig kalldusch av Holmens dåvarande koncernchef Bengt Pettersson, av Domsjöhumorn för övrigt kallad P1. Det fanns nämligen ytterligare en Pettersson som chef och han blev P2. P1 meddelade att beslut tagits om att Domsjöfabriken skulle läggas ner. Den passade inte in i Holmens verksamhet. Dagen efter, den 7 alltså, publicerade jag en ledare med rubriken "En klassisk amputation". Den fick koncernledningen på huvudkontoret i Stockholm att gå i taket. Inte oväntat kom det en påringning, men det var inte Pettersson 1 utan en helt annan person. Och han framförde chefens krav på att jag skulle komma ner omgående och förklara mig. Jag sa förstås nej, inte minst därför att min hustru låg svårt sjuk. Men också, och det är viktigt att påpeka, att jag inte tog några order från någon utanför tidningshuset. Budskapet tillbaka var att ville de träffa mig så fick de väl komma upp då. Annars fick de vänta till dess jag visste mera om min hustrus sjukdomsförlopp. Det köpte de faktiskt. Mindre än 3 veckor var den värsta krisen över och jag åkte ner. Jag hade då hunnit läsa på om Domsjöfabrikens styrka och eventuella svagheter, om produkter och mycket annat. Jag hade också rådbråkat många och fått hjälp att hitta argument, några överraskande och från oväntat håll, till varför fabriken borde vara kvar. Precis när jag skulle gå in på kontoret i Stockholm vevas en taxiruta ner och jag ser ett välbekant person som säger "stå på det". Och så vevade han upp rutan igen och åkte iväg. Uppenbarligen var han informerad om vad som var på G. Det var i alla fall rätt skönt att höra det glada tillropet. Det 2 timmar långa samtalet med Bengt Pettersson var bitvis rätt upphetsat. Det kändes på något sätt overkligt att jag klev in i en försvarsroll för de anställda och fabriken och inte bara för det jag hade skrivit. Jag tyckte också att han åtminstone borde ha försökt presentera några funderingar på hur man eventuellt skulle kunna rädda Domsjöfabriken, om man nu hade haft några sådana funderingar, men några sådana kom det inte. Hur som helst, det var ett intressant möte och jag blev en erfarenhet rikare. Sen kan man ju alltid diskutera om det är rätt eller fel att ta den här sortens debatter. Hur det gick med fabriken vet vi ju alla. Domsjöfabriken lever kvar i allsjöns välmåga tack vare nya ägare som steg in i bilden och såg till möjligheterna istället för problemen. Och det håller i sig ännu efter 16 år. Bra gjort! Dags för ännu en klassiker som passar väl in i sammanhanget. Det är Roger Miller och King of the Road.
Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all their children, all of their names, and every handout in every town. Every locked, it ain't locked when no one's around. I sing traders for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8x12 4-bit broom.
Jag minns inte riktigt hur det kom sig att jag ringde upp Mats Carlgren och bad om ett sammanträffande om en intervju. Förmodligen var det väl något tips jag hade fått om att han hade mycket annat att berätta om än om livet som framgångsrik koncernchef. I alla fall så fick jag tid och dag och vi träffades på Djurgården på en restaurang. Till saken hör att Carlgren uttryckt önskemål om att få äta sjötunga valeska. För det har jag inte råd med numera, som han uttryckte det. Det blev sjötunga. Och under lunchen blev det inte mycket prat om det vi förväntade att prata om, utan bara lite allmänt surr. När vi var klara så undrade jag hur lång tid vi hade på oss. Vi får väl se, svarade han avvaktande. Jag bandade 3x90 minuter och sedan hade jag inga fler kassetter. Men vårt samtal tog nästan 6 timmar. Under de timmarna tog han mig med på en resa genom sitt intensiva liv som inneburit kontakter in i det allra heligaste innan Hitler-Tyskland föll. Tennis med kungar och prinsessor, OS och VM-tävlingar, familjefejder, intriger och strategier bland näringslivets toppar. Försök till att ta över Nordic Channel med Albert Bonnier och andra nya verksamheter utanför skogsindustrin fram till den dagen då kraschen kom. Det var dygnet när en bank drog till svångremmen och tillsammans med ett antal intressenter såg till att han tappade kontrollen över det som hade varit hans liv i decennier, alltså Modokoncernen. Men han berättade också stolt om sonen, Mats Junior, som skulle kunna bli en jättebra löpare. Hans löpsteg är klart bra, sa en stolt fader. Det var så mycket och så intressant och så spännande att jag till slut undrade om han inte skulle ge ut sina memoarer snart. Jo då, det hade han tänkt sig. Han hade pratat med en förläggare, men de hade liksom inte kommit till skott. Jag erbjöd mig faktiskt att strukturera upp allt han hade berättat och sa att han fritt fick använda det jag skrivit. Han fick till och med förslag på en boktitel, Bland kungar och motståndsmän. Jag tyckte det passade ganska bra med tanke på det han berättat. Jag skrev sedan ett antal artiklar om ungdomsåren, om spänningen kring andra världskriget, om spänningen inför dagen D, om hur han legat vid norska gränsen och hjälpt folk att fly, om hans många affärer inom Modokoncernen åren efter och mycket annat, och skickade sedan över det för genomläsning. Det tog en väldans tid och till slut tröttnade jag på att vänta, så jag ringde upp honom och undrade om det hade hänt något. Nej, sa han, det har det inte gjort, men det är alldeles för många detaljer. Och släpper jag det här minskar intresset för min memoarbok. Jag försökte förstås övertala honom, men han var stenhård. Någon memoarbok blev det aldrig, tyvärr. 2 år och 7 månader senare avled Mats Carlgren, och då hade han dessutom varit omhändertaget av vården en tid. Efter hans död publicerade jag några artiklar avskalade för att inte skada, men också för att jag gett ett löfte om att inte publicera detaljer ur privatlivet. Jag hade dessutom fått en vädjan om att inte bli för personlig i mina avslöjanden. Det har jag hållit och jag kommer att hålla det. De känsligaste episoderna i hans berättelse går i graven tillsammans med mig. Jag tror faktiskt att jag var den sista journalisten som träffade Mats Carlgren. När vi skulle skiljas åt berättade han att han skulle till en god vän och ge honom 15 000 kronor. Men, har du råd med det, utbrast jag spontant. Råd och råd, sa han. Han behöver pengarna bättre än mig, just nu i alla fall. Detta sagt av en man som betalade tillbaka ett miljardbelopp i skatt. Som gick från ett liv som king of the road med pengar och glamour till ett liv i en tvårummare och en bil som sett sina bästa dagar. En man som också ständigt befann sig i händelsernas centrum där dramatiken lurade runt hörnet i spelet om vem köper ut vem. I det spelet var Mats Carlgren länge väldigt framgångsrik, men han snubblade till slut. Här kommer en dragspelare som bor i en stad som jag hoppas ska bli vår kommande residensstad. Han heter Eskil Columbus och han spelar Afton på Solvik. Den har komponerats av André Walter som kommer från orten alldeles in till dragspelets Mississippi. Och då förstår ni att det är Kramfors det handlar om. Fördelarna med att ha arbetat som journalist är att man inte behöver pensionera sig vid 65, om man inte vill säga. Man kan ju bli en skrivande konsult. Det har ÖA-kompisen Robert Häggqvist och jag ägnat oss under många år. Vi var nere i småländska Silverdalen i början på 2000 och skrev och redigerade och gjorde en bok om pappersbruket som M-Reel hade för avsikt att avveckla. Vi var förberedda på att det skulle bli mycket skäll, att vi skulle få på käften. Men så det blev det inte. Kommunalråd, fack, länsstyrelse, ja, i stort sett alla vi pratade med ansåg att M-Reel hade svarat för en snygg avveckling. Och en av de ansvariga på plats i Silverdalen då var Lars Winter. Och känner ni igen namnet så finns han som vd idag på Domsjöfabriken. Men Robban och jag blev också inblandade i Sveriges Dragspelares Riksförbund och dess medlemstidning Dragspelsnytt. Vi gjorde om tidningen. Det blev bland annat färgtryck på alla sidor. En uppstramning av det mesta. Och Robban håller förresten fortfarande på medan jag steg av verksamheten för 8 år sedan. Jag var även med när Dragspelets hus på Mannaminne skulle bli till. Jag hoppas innerligt att det huset inte bara blir ett museum, för övrigt mycket värt att se. Det är där det även ska spelas dragspel, ofta och gärna. Lägg där till att jag under ett tiotal år också har varit uppe i Grönsunda och hjälpt till och försökt att marknadsföra Grönsunda och Husum. Men framförallt var jag också med om ett oerhört spännande jobb när seklet var nytt, tillsammans med en internationellt känd fotograf som heter John Chang McCurdy. Han hade bland annat gjort ett bildverk tillsammans med den isländske Nobelpristagaren Halldór Laxness. Att han börjat intressera sig för Sverige och producerat böcker även här berodde på att han träffat kärleken. Och den tog honom från staterna till Uppsala. Han hade hunnit göra ett bildverk bland annat i Medelpad, och det var när det var klart och som han ville göra om Ångermanland också. Och där kom jag in i bilden eftersom jag råkade känna utgivarna i Sundsvall. Jag fick ju uppdrag att ta fram ett 100-tal vettiga förslag på spännande, vackra och udda besöksmål som också kunde vara bildmässiga. Jag plockade fram namn på kända personer, och när han fick se Foppas namn sa han direkt: alla vill se den mannen med bar överkropp. Det var lite amerikanskt stuk det skulle vara över det hela. Fixa så jag får träffa honom. Det gjorde jag. Och de träffades på stadt. Foppa, han vägrade förstås att ta av sig skjortan. Men John, han gav sig inte. Och så småningom insåg väl Foppa att han var tvungen att ta av sig den om man skulle slippa ut någon gång. Och det gjorde han också. I boken fanns också Lena Endre, Torbjörn Feldin, Margareta Sjöndin, Sören Gyll, Hans Hedberg och många fler med. Det var många intressanta människor. Hur gick det då med bildförslagen, mina? Nej, inte ett enda hade John använt sig av. Han hade rest runt i Ångermanland och hittat nya spännande motiv. Och så här efteråt kan jag ju bara konstatera att jag har nog en del kvar att se i vårt vackra landskap. Det är dags att avrunda det hela. Och vad kan man göra det med bättre än några tänkvärda ord om kramens betydelse? Just det, du hörde rätt. Härom veckan fick jag ett brev från Edla Karlsson som man kan träffa av och till på församlingshemmet på en goda soppor och mycket annat gott. Hon hade skickat på mig ett kort tänkvärt brev med en text av en okänd författare med rubriken En kram är en bra medicin. Men först lyssnar vi på ELOS, alltså Electric Light Orchestra, Hold On Tight.
Tight to your dream.
här kommer då alltså krammedicinen. En kram är en bra medicin. Den överför energi och den ger ett känslomässigt lyft åt den kramade. Du behöver 4 kramar för att överleva. 8 kramar om dagen som normalförsörjning och 12 kramar om dagen för att växa. Vetenskapen säger att en kram är ett sätt att kommunicera för den som kan säga saker som du själv inte kan finna ord för. Och det bästa av allt är att du knappast kan ge en kram utan att få en. Därmed tackar jag för mig. Jag heter Jerry Eriksson och säger som Rod Stewart sjunger, that's all.
I can only give you love that lasts forever, and the promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love whose burning light will warm the winter's night. That's all, that's all. There are those, I am sure, who have told you they would give you the world for a toy. All I have are these arms to enfold you, and a love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all, that's all. Be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all,
har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.